Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar?
Ja, jag vet inte om vår del var avslutad.
Så klev han då fram, trollkaren Erik Ullenhag, och drog Bengt Westerbergs gamla snällism ur hatten. Är det vägen fram för Liberalerna? Kommer Stefan Löfven fortsätta att skydda Annika Strandhäll efter KU-prickningen? Panelen påminner om att hon inte fick bli socialminister. Detta gott folk är Politikpodden, där vi maler ner de stora svepande politiska utspelen och gör dem tajta och förhoppningsvis lite mer begripliga. Idag en premiärgäst i studion, Ann-Charlotte Matteus, ledarskribent på Expressen. Kul att du är här!
Tack så mycket!
Och så har vi också Torbjörn Nilsson, författare och politikreporter. Hej Tobbe!
Hallå, hallå!
Låt mig gissa Tobbe, du ser så upprymd ut för att du kommer nästan rakt från Liberalernas första kandidatdebatt.
Ja. Nej, men lite roligt var det ju.
Det var det?
Ja, det får man ju säga. Det är alltid skoj när de ska välja partiledare i partier.
Nu händer ju åtminstone någonting.
Ja, sen är det ju väldigt konstigt, och speciellt den här liksom öppna processen. Jag drog mig till minnes när Centerpartiet hade det, alltså när Annie Lööf blev vald, det är 8 år sedan. Det har ju liksom en förmåga att, ja, det är öppet. Alltså man bjuder in medlemmar och vanligt folk och oss och jag vet inte. Mm. Allihopa människor som vill komma i princip. Men de säger ju ändå inte så öppna saker.
Nej, men alltså jag följde ju den här hemifrån då, den här första debatten som var i Stockholm. Alltså det var la värst vad de klappade varandra om ryggen och höll med. Mm. Då kan man väl lika gärna dra lott.
Ja, det är skönhetstävling.
Skönhetstävling, ja. Mm-hmm. Vem vann den skönhetstävlingen då? Tyckte du den första?
Ingen, faktiskt.
Hörrni, vi har ju väntat.
Du tycker att de ska köra den här nya, helt revolutionerande idén att inte ha någon partiledare alls. Inte som Miljöpartiet två språkare, utan bara ledarlöst.
Man kan
som
inte
Socialdemokraterna
se.
Första 10 åren.
Kan det gå, skulle det kunna gå värre egentligen? Varför inte testa?
Alla tre.
Eller alla tre.
Hörrni, vi ska i alla fall låta, vi har ju väntat på att Erik Ullenhag, det har pratats mycket om Erik Ullenhag. Och det var ju ändå lite kul att få höra honom när han kanske eventuellt eller inte gick ut stenhårt i den här fighten.
Tycker du då, är du beredd att sätta dig i en regering som blir beroende av ett stöd från SD?
Du kan ställa den frågan 10 gånger, jag kommer inte svara på den. Mitt svar handlar om att nu fokuserar vi på politiken, så funderar vi på inför nästa val. I lugn och ro i partiet, utvärdera det samarbete vi nu har, fundera på hur får vi mest igenom en politik som vi tror på, som gör Sverige bäst. Jag vill se till att Liberalerna är ett parti som gör Sverige snällare.
Ja, Ann-Charlotte Martinsson så skruvar på sig här. Det här var ju alltså Erik Ullenhag från SVTs Agenda, där han ett inte ville svara på ett eventuellt framtida stöd av SD, och he wants to make Sweden snällt again. Men det var väl jättefint, Ann-Charlotte?
Det är ett sånt lågvattensmärke alltså, och prata om politik i termer av snällhet. Och en av snällheterna, det skulle vara att en skola där alla lyckas. Mm. Så nu lyckas inte alla elever, och det beror på att politiker är elaka. Mm. Är det så samhället fungerar? Nej, det gör det naturligtvis inte. Mm. Utan politik handlar ju om målkonflikter, svåra målkonflikter, och han låtsas som att det inte finns. Mm. Jag förstår inte ens, vill han införa någon slags konkurrensneutralitet med Annie Lööf? För hon talar ju mycket om medmänsklighet. Så är det liksom det här hans, då ska han stå istället och prata om snällhet.
Torbjörn Nilsson, inte. Har du något svar?
Nej, jag tycker det där är ju obegripligt, för det här snällism. För det första så vet man ju inte vad det är. Historiskt eller närtidshistoriskt så var ju det liksom ett internt skällsord på det som man ville ifrån när Lars Leijonborg tog över.
När man inte riktigt vågar ta ställning.
Nej, men det var ju fortfarande ändå inte riktigt definierat. För att man sa snällism, men det man identifierade som det riktiga problemet, det var att man var vag. Och inte liksom, när man frågade väljare, vad tycker Folkpartiet som det hette då? Så visste de inte vad Folkpartiet tyckte om någonting. Så det var liksom ett annat problem man egentligen identifierade och försökte göra något åt. Men så sa man att det var hemskt det här med snällism. Liksom. Och jag håller med. Alltså det är ju, politiskt så är det ju svårbegripligt att förstå vad det ens är. Och det är kanske poängen. I en sån här process, i ett sån där primärval, så blir ju väldigt mycket av att så här, det som från början ser ut att vara tre väldigt olika kandidater, och som i den där utfrågningen när de liksom, de var tre olika kandidater personmässigt väldigt mycket, men innehållsmässigt så trycker de ju varandra ihop till en stor liksom boll i mitten där alla tycker likadant eller försöker låta som att de tycker lite likadant.
Och man kan ju få intrycket att det är världens mest eniga parti, när det egentligen är världens mest splittrade parti.
Ja.
Men det vägval som de på något sätt måste göra, det skjuter de ju bara framför sig. Och vilket mandat får de om det ska vara så här utsmetat?
Ja, men går det? Jag tänker på den här frågan om SD då, den eviga får man ju ändå säga frågan om SD. Om, det har vi ändå lärt oss så långt. Om man duckar den frågan, då får man ju hålla på att svara på den. Ja, eviga tider.
Och han var ju för rolig i Agenda-intervjun, Ullenhag, när han först ville inte tala om regeringsbildningskaoset, för då var han inte där och han ville se framåt. Ja, men om vi blickar framåt, sa programledaren då. Nej, men det är 3 år till nästa val, så det kan vi inte prata om. Så han vill inte prata om det förflutna och inte om framtiden. Så han duckar ju allt.
Men är det för att han ska hålla alla dörrar öppna då?
Ja, men det är ju vad han säger, att det kommer kunna vara så annorlunda om 3 år, så det är dumt att liksom låsa sig. Och det väl ligger ju någon sanning i det.
Ja,
men det är ju också det här att uppenbarligen för att få ett riktigt stöd i partiet så behöver man säga, så gör han bedömning att man behöver säga som han säger. Och det, alltså jag tror, det är så här, i den där typen av processer, jag jämför återigen med Centerpartiet, så man får gå på sina fördomar. Man ska inte gå på vad de säger. Man ska gå på sina fördomar och vad man har för liksom bild av Nyamko Sabuni, Johan Persson och Erik Ullenhag från början.
Ja, för nu blir
för
de
det blir mer sant än vad de säger i just den här processen. Fördomar ger mer i såna här processer, eller fördomar, tidigare kunskap, än vad de säger i just den här processen, tror jag.
Ja.
Det var ju 86 liberaler då som gick ut och skrev en debattartikel om låt Ullenhag ta över. Då kontrade Nyamko Sabuni team Sabuni med 28 röster. Då undrar jag, med tanke på partiets olika idag, hur många finns det kvar till Johan Persson? 12!
Det är några i Örebro.
Men du skrev på Twitter, Torbjörn, vad får förresten Johan Persson i betalning för att splittra Nyamko Sabunis röstunderlag?
Ja, eller om man splittrar Erik Ullenhags. Det kom fram som en annan teori.
Just det, hur tänker du då? Eller hur tänker den som kommenterade?
Ja, den tänker helt enkelt att Johan Persson kan ta Erik Ullenhag röster. Ingen har ju sagt om de ska så att säga lämna partiet politiken om de inte får något. Så det kan ju mycket väl vara liksom ett framtida presidium som sitter där uppe och snackar ihop sig inför öppen ridå. Så kan det ju sluta också.
Samtidigt damp ju SCB:s stora partisympatiundersökning ner här, som är den första mätningen efter januariavtalet eller överenskommelsen. Och där hamnar L underspärren på 3,7%. Skulle ju alltså åka ur riksdagen om det vore val idag.
Mm. Det vore kanske bra.
Men jag tänkte det, vad har L för existensberättigande idag i svensk politik?
Det är en väldigt bra fråga, och den har ju inte blivit klarare utav deras programförklaringar nu, de här kandidaterna. Det är ju ingenting som inte Jan Björklund hade kunnat säga eller har sagt 1000 gånger. Men det har väl att göra med att de slipar av kanterna och sådär för att de vill vara valbara. Men för offentlighet, för vanliga väljare och medborgare, så är det ju inte särskilt klart varför vill de leda partiet?
Alltså, jag har inget emot något särskilt parti sådär. Men man kan ju konstatera att det är många partier i ett system som är byggt för betydligt färre partier. rent liksom hur alla regler kring riksdagen är uppbyggda och praxis och sådär. Så på det, av den anledningen vore det inte alls skadligt om ett eller två partier försvann ur riksdagen.
Vilket är det andra då?
Ja, det kan vara vilket som helst för min del. Det har jag ingen uppfattning om.
KD tycker jag är en bra kandidat.
Det då, då ligger du inte så rätt till här när man ser de sympatierna.
Nej, det går inte min väg alla gånger.
Men man får ju också konstatera, eller liksom... Ja... Med viss skämtsamhet, alltså det här är ett otroligt splittrat parti, Liberalerna. Och det är egentligen splittrat på ett sätt som är att hälften kan gå till Moderaterna. Och hälften kan gå till Centerpartiet och de skulle vara ytterst lyckliga i den miljön, sakpolitiskt. Så varför inte bara lägga ner föreningen, låta de människor som tycker som Moderaterna, främst finns de väl i liksom Skånedistriktet och på några andra ställen, och de andra som tycker som centerpartisterna går med i varsitt parti. Liksom.
Liberalerna har ju splittats en gång tidigare.
Det har de ju, absolut.
På 30- eller 20-talet. Men sen
20-talet.
Ja, som goda liberaler gick de ihop sen.
Ja, precis. Nu får bestämma sig. Hörrni, vi ska fortsätta här. Vi ska prata nämligen om en skola som har varit en stor hjärtefråga för Liberalerna, inte minst. Och vi ska lyssna på, vi ska få en rapport faktiskt inifrån idag, skolans korridorer.
Vi befinner oss på Storheten i Botkyrka. Området där jag växte upp, där gick skolan från 1 till 9. Jag har återvänt nu som journalist för att ta reda på vad det var som gick så fel.
Ja, det här var Federico Moreno som är journalist för Kvällsposten och Expressen som i ett uppmärksammat reportage återvände alltså till sin högstadieskola i Storvreten, Botkyrka, söder om Stockholm. Där han mötte, bara för att summera det kort, elever födda i Sverige som på högstadiet varken kan läsa eller skriva. Övervakningskameror i korridorerna och då en skola som har tagits över eller tvångsförvaltas idag av skolinspektionen från kommunen. Ann-Charlotte Matteus, hur reagerar du?
Det här med tvångsförvaltning är ju en bra idé. Hur det utfaller, hur man kan ändra på det här på 8 månader är svårt att förstå. Men att det görs någonting, att det markerar allvarligt i det här. För tyvärr så är ju inte Storvretskolan på något sätt en unik skola.
Nej.
De här reportagen har man ju tyvärr hört förut. Men det är ju, ja, och så om man skulle ta Ullenhags snällhet som bakgrund till detta alltså. Det är inte riktigt en styråra eller en hjälp. Det är sådana enorma problem. Och de kommer bli värre. För vi har en stor lärarkris framför oss. Och Federico skriver ju väldigt mycket om hur just det här att man har vikarier och lärare som slutar. Hur det förstör liksom hela strukturen i skolan. Och när vi har lärarbrist så kommer det vara så att de behöriga sticker till de lätt sköta skolorna. Och så får de här ännu mer vikarier. Så att,
samtidigt är ju skolan har ju blivit liksom en fråga där man känner att vem har gjort fel här?
Precis.
Kanske alla då. Roger Haddad såg Liberalernas utbildningspolitiska talesperson. Han var ju ute på Twitter nyligen och skrev att efterlös kan man väl säga. Dugliga politiker som åtgärdar fullkomligt förutsägbara problem innan de har vuxit sig gigantiska. Där kastar man väl ändå lite sten i glashus.
Ja. Jag tycker det finns lite intressant, alltså just politiskt så är ju det här en tid där två av de främsta profilerna, skolpolitikerna i Sverige, lämnar politiken. Gustav Fridolin och Jan Björklund, som har liksom varit med och format Jan Björklund i 20 år, den svenska skoldebatten, eller mer. Och Gustav Fridolin i 10-15 liksom. Och det blir ju tomrum som ska bli intressant att se vad som händer med liksom Miljöpartiet och Gustav Fridolins lämnande. Så är det otroligt tydligt när man pratade med miljöpartister under vintern och våren att så här, de har ju försökt göra skolfrågan till liksom sin andra eller fråga, och den kommer ju ingen i partiet bry sig om nu. Alltså, den har liksom inte gett dem någonting, är slutsatsen. Den har bara varit till liksom besvär för partiet. Och i Liberalerna kan man ju inte höra precis likadant, men lite. Och det kändes ju som att det var anledningen till att, alltså, till att Erik Ullenhag på den här utfrågningen igår, han hade en sentens där liksom, han menade att vi kan ju inte lämna skolpolitiken nu, tvärtom. Och så jämförde han med liksom Bengt Westerberg och det det liksom socialpolitiska arvet som fanns efter honom som partiet liksom övergav. Och sen 5-10 år senare så undrar man varför alla tyckte att partiet var så empatilöst. Och det var ju för att man inte hade hållit i det som Bengt Westerberg hade startat. Det hade liksom försvunnit när partiledaren slutade. Så han menar ju att liksom skolinriktningen och skolpolitiken ska inte försvinna bara för att Jan Björklund försvinner från partiet.
Sen är ju det här en fråga om det är vilket som kom först, hönan och ägget, och vad det här handlar om, problemen i skolan. Nu, samtidigt då, som det här reportaget skrevs av Federico Moreno, så släppte ju, eller offentliggjorde polisen listan, den här nu då, av några förhatliga listan över särskilt utsatta områden i Sverige. Och där tog just då den här stadsdelen Storvreten i Botkyrka en plats som den första, så, eller en tillkom kan man säga, två försvann. Mm. Så har det blivit bättre då?
Jag kollade lite snabbt på den där studien och det verkar ju som att det finns absolut ljuspunkter, och där man har kraftsamlat så har det gått åt rätt håll, vilket är ett bra skäl till att man har en offentlig lista. Men sen så var det ju också en del områden som går åt fel håll. Men hur proportionerna var där, det vet jag inte. Men att man vet att det finns saker att göra som faktiskt funkar är ju gott nog.
Mm. Och att det är öppet. För det finns ju de som sagt som också menar på att det här skulle då öka på stigmatiseringen. Jag läste bland annat på Twitter Nabila Abdul Fattah, som är debattör och rappare, skriver också ledare för Dagens ETC. Hon skrev, citat, polisen kan ta sin lista över särskilt utsatta områden och köra upp i sitt särskilt utsatta område.
Ja. Välfunnet. Nej, men alltså, det är klart att det blir stigmatisering. Å andra sidan är det här verkligheten. Och tredje sidan så tror jag att den svenska debatten skulle handla... Den vill handla så lite som möjligt om sådana här problem. Det här gör att det inte kan ignoreras. Helst skulle man ju inte vilja prata om det alls, utan bara låtsas bort det. Och det vinner ju inte områdena på.
Nej. Vem kommer haka på fria skolvalet då?
Ja, är det någon som verkligen vill ha fritt skolval idag? Alltså av politikerna? Alltså om det inte hade funnits, var det någon som hade drivit det? Jag undrar det. Alltså det är ju inte som att det är den reform som har de mest entusiastiska försvararna längre.
Jag skulle säga, jag tycker att det är väl inte så populärt bland befolkningen enligt mätningar, men de allianspartierna, det är ju en religion för dem.
Ja, men är det... Jag tycker man kan höra även... I grunden så är det ju det. Men jag tycker man kan höra även liksom självkritik på det sättet i de partierna nu. Eller en insikt om att ska vi behålla den här ädelstenen så måste vi liksom försvara... Göra massa andra saker för att försvara den.
Ja. Att det håller inte som det är nu.
Och det är ju lite likadant med det. Alltså att två av de verkliga tunga skolpolitikerna försvinner. Man ska ju också komma ihåg att de har ju alltså företrätt partier som har varit ungefär 5% storlek. Okej, 6 om jag ska vara snäll mot dem. Det är ju också en väldigt speciell situation att ett väldigt stort politikområde definieras av 2 små partier. Det här är verkligen inte det så här, okej, vi har ett samhällsproblem, de två, tre stora partierna sätter sig ner och gör upp om det och liksom slår fast någonting som håller över tid. Det kan man ju fundera lite på.
Det får vi fundera vidare på. Vi ska vidare också i den här podcasten och till detta, nämligen Annika Strandhäll, som vi vet klarade misstroendeomröstningen i riksdagen, och nu var det då dags för socialförsäkringsministern att få KU:s utlåtande, och det kom att låta så här.
Det mest medialt uppmärksammade granskningsärendet i år är G8, förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör. Och för de brister som utskottet har funnit här så bär statsrådet Annika Strandhäll ansvaret.
Skarp kritik alltså från KU, det här från Karin Enström, som Moderaternas kvinna som fick framföra det här. Och vad händer nu då? De landar ju alltid som mjukt efter det här. Spelar det någon roll om det blir en prick eller inte, Torbjörn?
Ja, spelar roll gör det ju alltid. Eftersom det finns liksom, det går ju för oppositionen då att fortsätta prata om och använda. Men det är ju inte digitalt. Det är ju liksom, det är ju inte att du blir av med körkortet.
Nej, men blir hon av med jobbet? Finns det någon sån risk?
Nej, dels så i och med att Löfven har hållit henne om ryggen så enormt och liksom kritik har nästan sett som illegitim, så sitter väl hon säkert ur hans synvinkel sett. Och dessutom så har ju han blivit prickad själv, och när Ygeman blev prickad så blev han sedan upplyft väldigt snabbt då som gruppledare.
En prick man ska ha helt enkelt.
En prick på näsan är inte...
Nej, men varför har... Jag sa just det. Vad är det som gör att Stefan Löfven då skyddade Annika Strandhäll så tydligt som han gjorde inför omröstningen? Men då sa du, Ann-Charlotte, men jag vet inte om... Är hon så populär hos Löfven? Hon fick ju inte bli socialminister.
Nej, precis. Så att, och det undrade man ju då när den här affären briserade, att var det därför hon inte blev socialminister, för att de kände att det var någonting. Men om hon hade gjort ett bra intryck innan hela den här balansen satt igång, då hade jag sett på en annorlunda, men hon har inte givit några styrkebesked.
Men jag känner, fyller hon inte en funktion? Jag tänker på det, om man ser till kvinnliga förebilder, unga kvinnor. Man har ju lite skjutit fram henne tidigare, åtminstone i jämställdhetsfrågor. Och hon har pratat om sin utbrändhet, hon har pratat om att vara frånskild ensamstående mamma. Det är ju väldigt skralt på den fronten hos Socialdemokraterna.
Nej, men hon är ju en stark karaktär och en person som har fungerat rätt bra i den här samtiden. Alltså där man vill ha ärlighet. Personer som säger vad de tycker från magen utan att tänka för mycket, utan att lägga till rätta för mycket. Alltså hon är rätt lik Sara Skyttedal till exempel, tycker jag. Som liksom person, hur hon bedriver politik, hur hon pratar och sådär. Samtidigt så är det ju liksom också uppenbart att hon har blivit degraderad. Men jag tror ändå inte det innebär att hon inte är viktig för Socialdemokraterna och för regeringen och Stefan Löfven. Jag tror också att man ska inte komma ihåg att det här är ju första misstroendeförklaringsärendet i det nya parlamentariska läget. Så det kan väl ligga något i det också, att liksom Stefan Löfven nästan lika skarpt som med Peter Hultqvist under förra mandatperioden markerat att vi går till hit men inte längre, ni rör inte den här personen, ni rör inte regeringen, ni beter inte på det här sättet, nu ska vi pröva det nya underlaget. Och det lyckades han ju med. Eller så att säga vann, om man menar med att vinsten är att hon är kvar.
Och det ska han ju också då tacka Annie Lööf och hennes kamrater för, ju, som ju räddade Annika Strandhäll, får man ju säga, i omröstning.
Och Annie Lööf har ju också blivit prickad.
Ja, minsann. Ja. Påminn oss om detta, Ann-Charlotte Mathias.
Det var när hon var näringsminister, så hade de haft något parti på näringsdepartementet och lät skattebetalarna betala det. Men det borde ha varit Centerpartiet. Och sen så ansökte Aftonbladet om att få ut kvittorna, och då insåg de problemet och så flyttade de över kostnaderna till Centerpartiet. Men sen sa Annie Lööf att nej, det här felet hade vi sett innan Aftonbladet uppmärksammade någonting i den vägen. Så hon blev, jag tror hon blev prickad för att hon hade sagt felaktigheter i KU.
Hur som helst så föranledde ju då Centerpartisternas stöd såklart upprörda toner från högerflyen, liksom då efter regeringssamarbetet eller det här avtalet i januari. Hon kommer att få betala ett högt politiskt pris, sa Moderaterna då när hon satte sig och stöd regera med Stefan Löfven. Men som du konstaterade i din text nyligen här, Torbjörn, väljarna skickade ingen faktura. Mm.
Nej, det har de inte gjort hittills i alla fall. Det kanske var för tidigt att säga, men om man tittar bakåt så har ju Moderaterna under väldigt lång tid, ett par års, tre, fyra års tid, gått och väntat på det här att de där arga högerväljarna ska liksom drabba Centerpartiet också. De drabbar bara oss moderater för liksom decemberöverenskommelse, för allt elände. Och då har man liksom någonstans tänkt att så här, om vi till slut säger att vi har ändrat oss och förflyttat oss, då kommer vreden riktas ner mot Annie Lööf som inte har sagt att hon har ändrat sig. Men det har ju liksom varit en felkalkylering hela tiden. Och det var ju en del av felkalkyleringen i höstas och även nu.
Centerpartiet, vi såg det i EU-valet bland annat.
Ja, Centerpartiet har helt andra väljare och partiet går alltså, även om det inte går att jämföra EU-val och inrikespolitik fullt ut, men första valet efter det här då liksom stora brottet mot alliansen att backa en socialdemokratisk regering, ja då går de framåt. De går framåt mycket. Det stämmer ju inte alls med liksom teorin om att borgerliga väljare kommer straffa Centerpartiet och de kommer liksom krympa ner till 2-3% i slut liksom och försvinna all världens väg.
Matteus, varför växer Annie Lööf i Stefan Löfvens sällskap?
Alltså, Centerns väljare för mig är ett mysterium. Jag kan inte se dem framför mig. Och jag blev extra förvirrad när jag läste din utmärkta krönika om detta. Där du skrev att i EU-valet så uppgav de som hade röstat på Centern att deras viktigaste fråga var jämställdhet, skola på andra plats och miljö. Jämställdhet förstår mig, för hon är så här, lite knytblusig och sådär. Och står upp för kvinnor. Men skolan... I partiledardebatter så kan inte hon prata 30 sekunder om skolan utan börja prata om skolföretagen och deras villkor. Mm. Hur är det människor som inte lyssnar på vad vet de vad Centern står för?
Den här texten som du pratar om, Ann-Charlotte, det var Torbjörn, du skrev att du hör en ton från Annie Lööf som går igen och då pinpointar en tidigare partiledare för Centern. Och jag tänkte att vi alla andra skulle få lyssna på hur det kunde låta då.
Vad så mysigt.
Mm, visst är det, vi älskar att grotta i sånt här ju.
Vad tycker ni själv, herr Hedlund, på den här punkten? Kan ni säga att ni personligen skulle vilja ha en sammanslagning före 70-årsval?
Ja, det tror jag att jag skulle vilja.
Men motståndet i denna speciella grupp som ni befarar blir en utbrytningsgrupp är för starkt?
Ja, idag, men vi har ju långt till 70. Socialdemokraterna ville att vi skulle få någonting, få ut någonting. Och vi skulle arbeta tillsammans så gott vi kunde. Och vi befann oss väl någonstans i mitt. Medan högern befinner sig på ena ytterkanten. Det är mycket svårt att tillgodose önskemål från ett parti på ena ytterkanten, men det var lättare att tillgodose våra önskemål eftersom vi ligger någonstans i mitten och inte så långt ifrån Socialdemokraterna.
Nej, inte så långt ifrån, finns det nästan läskigt. Det här är Gunnar Hedlund, partiledare för det goda bonderförbundet, Centerpartiet, 49-71.
Precis, det han pratar om först är att han ska slå ihop Centerpartiet med Folkpartiet, ja. Liberalerna. Precis. Mm. Det var ju väldigt nära.
Det var väldigt nära, förstår man inte minst från
några,
här.
På några sura centerpartister, även om några sura folkpartister hade dragit också.
Det hade varit bra för Folkpartiet idag, Liberalerna kanske.
Nej, men det är just den tidsepoken som jag är inne i. Där det är, alltså, Centerpartiet var ju som störst i valet 1973. Och sen så vann de regeringsmakten 76. Men då hade de redan börjat krympa och så krympte de och krympte de. Men under de här åren på 60-talet när man så att säga bytte block från att ha samarbetat med Socialdemokraterna så liksom gick man långsamt i ett mittensamarbete då till att bli liksom var del av en trepartiborgerlighet. Det var ju den epoken där som byggde partiets storhet till 70-talet. Och frågan är så att säga, håller något motsvarande på att ske nu? Nu byter man också, man lämnar en tidigare stark liksom koalition och allians med andra partier, precis som man lämnade Socialdemokraterna då, och liksom är lite i limbo, men kanske liksom mer och mer rör sig åt det hållet.
För
och ska betala sig
får...
på samma sätt, det är lite frågan.
För att man får ut mer av sin egen politik.
Fast alltså,
är det så enkelt?
Det gick ju inte så bra i SCB nu. Så att, jag vet inte, för att samtidigt kan ju, hon har lite försvunnit tycker jag under efter den nya regeringen tillsattes. Så att jag är inte så säker på att det här är en vinstlott. Även om det borde ju vara det i och med att januariavtalet verkar vara spökskrivet av henne i ganska hög utsträckning. Men andra sidan, som sagt, vet jag inte vad de har för väljare.
Nej, men vad har hon i sikte då, denna Annie Lööf? Vad är taktiken på sikt?
Ja, det undrar man. Men i grundteorin så är ju liksom enligt gammal kunskap så har hon ju så att säga sålt sitt väljarkapital och fått massa politik och väljarkapitalet ska sjunka. Det logiska vore om det här partiet liksom förlorade 3 procentenheter under den här mandatperioden på det här januariavtalet eller sådär. Det skulle liksom vara logiskt. Men några tendenser finns ju till att det inte kommer ske. Mm. Och det var väl den liksom, tanken jag försökte pröva i den där texten. Sen tänker jag, jag håller med dig om att hon är ju inte alls så synlig som hon var för liksom 2 år sedan. Det handlar väl lite om mediers intresse och sådär. Men jag kan tänka mig att här under mandatperioden, alltså det ska ju vara en höstbudget där i höst. Mm. Och det kommer nog bli ganska många bråk och mycket visualitet så att säga kring 73-punktsprogrammet och strider om, har det verkligen genomförts eller inte, och vi tänker inte, och nu får du fixa till det här Stefan och sådär.
Så vad lurar hon på i vassen, Annie Lööf?
Jag tror att hon vill bli statsminister och att hon kanske ville ha det här mittenfältet för sig och sen göra en strid med SD och fortsätta det här värderingsvals dramaturgin. Så det.
Ja, alltså jag upplever att de försöker starta ett tredje eller fjärde eller vad man nu, femte block liksom. Mm. De vill skapa ett eget utrymme där liksom andra kan så småningom ansluta sig kanske. Mm. Mm.
Kära panelen, gud vad det går fort detta. Mm. Vi ska avsluta med 3 snabba idag. Så här får man bara svara ja eller nej eller hot or not eller hur vi nu formulerar det. Rökförbud på uteserveringar snart en verklighet. Hot or not, Ann-Charlotte Martinus.
Not.
Torbjörn Nilsson.
Ja, är inte det lite gammalt?
Gammalt, det kommer ju snart. 1 juli.
Ja, men ja.
Du tycker det borde införas för länge sedan?
Nej, men vad är det kvar? Liksom, vad är det kvar att förbjuda?
Sista utposten.
Förbjuda. De är, ja.
Ja. Förbud, förbud, förbud. Fredrik Reinfeldt som EU-kommissionär.
Va? Not.
Nej, det kommer väl inte ske.
Nej, det borde väl bli någon S-ledet, va? Ann Linde?
Inte orimligt, nej.
Nej. Till sist, får Greta Thunberg Nobels fredspris?
Förhoppningsvis inte. Stackars unga flicka.
Torbjörn.
Det vore ju underhållande.
Det vore det.
Ja, alltså jag, på det journalistiskt underhållande, så jag svarar ja.
Så kan vi fylla en podcast till så småningom. Hörni, stort tack Torbjörn Nilsson och Ann-Charlotte Martinus för att ni gästade här i vår sprillans nya studio idag. Och sol och värme till alla er som lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Ching chong!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.